Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Alice Teodorescu, välkommen till Medborgarens podcast.
Tack så mycket.
Du är ny huvudsekreterare i Moderaternas idéprogramsgrupp och vi ska prata lite mer om det innehåll som ni ska arbeta med. Men först lite om arbetsformerna. Hur ska ni egentligen bedriva det här arbetet som ska leda fram till ett förslag på nytt idéprogram för Moderaterna?
Ja, det är ju en ynnest att få arbeta med de långsiktiga idéerna. Och vi kommer att försöka att involvera så många människor och kloka hjärnor som möjligt i den här processen. Och vi har ju dels en arbetsgrupp som består av både akademiker men också personer med direkta kopplingar till partiet. Och därutöver så kommer vi att anordna en rad publika seminarier och det finns också idéer om olika sorters poddar. Därför att vi vill ha ett levande samtal om de här frågorna och vår utgångspunkt är att identifiera en rad samhällsproblem som kräver lösningar både på kort och lång sikt, men där det just kan finnas en ideologisk och värderingsgrund som behöver belysas så att man också vet varför man landar på det sätt som man gör.
Du kom in lite på det, för partistyrelsen har gett er ett uppdrag att formulera då Moderaternas idéer då för vår tid, men också då med utgångspunkt i partiets historia och värderingar. Mm. Men då avgränsning att ni ska inte komma fram till någon typ av reformagenda eller sakpolitiskt program. Men du är lite inne på det, men vad ser du som de främsta skälen till att Moderaterna just nu behöver arbeta fram ett nytt idéprogram? Vad är det som talar för det?
Man ska komma ihåg att Moderaterna ju kontinuerligt har tagit fram idéprogram någon gång var tionde år ungefär. Och det gör man ju därför att politik idag handlar väldigt mycket om snabba förändringar. Det handlar om att vara ganska reaktiv på det som sker här och nu. Och det måste man vara. Man måste liksom klara av båda de här delarna att reagera på det som sker. Men man måste också, för att veta hur man ska reagera i nuet, ha en kompass. Och den kompassen grundar ju sig väldigt mycket på de värderingar man har. Och Moderaterna kommer ju ur ett allianssamarbete på nationell nivå som ju under väldigt lång tid nu har definierat vilka man är och nu finns ju inte det samarbetet längre på nationell nivå. Och därför så ligger det väldigt rätt i tiden att dels försöka utröna vart man är på väg som parti. Men det här är också ett arbete som syftar att hitta de gemensamma grunderna för den samlade borgerligheten. Och där är ju Moderaterna det självklara regeringsalternativet. Och jag tror att det är ett väldigt viktigt arbete därför att när man befann sig i regeringsställning så var ju fokus väldigt mycket på reformer. Och sen märktes det ju under den andra mandatperioden att reformutrymmet förändrades och majoritetsförhållandena i riksdagen förändrades. Men det var också lite idéfattigt och det saknades en större berättelse om varför man skulle ha ytterligare ett jobbskatteavdrag till exempel. Och genom att ha ett sånt här idéprogramsarbete så påminns man om vikten av att jacka i politiken i en värderingsdräkt. För det är det till syvende och sist handlar om. Och det är det som gör att det behövs olika partier och att olika ideologier finns representerade.
Du nämnde ju det, att när vi alliansen satt vid makten och Moderaterna satt i regeringsställning, så fanns det risk att det blev lite idéfattigt, att det blev ett allt för stort fokus på reformer och man tappade den idémässiga grunden.
Mm.
Men finns det också en risk att när man har ett idéprogramsarbete att det istället blandar in i ett idéprogram som är intressant för intern idédebatt och tankesmedjor, men som kanske inte blir en del av partiets policyutveckling eller saker som faktiskt väljarna ser, att det bara blir en intern produkt? Ser du den risken?
Ja, den risken finns ju om man inte väljer att involvera omvärlden i processen. Och det är ju precis det vi tänker göra. Vi har ju inte för avsikt att sitta på kammaren under den här processen och sen komma med ett färdigt resultat. Utan tvärtom, vi vill ju ha den här interaktionen, vi vill skapa diskussion. Det här är ju frågor som är relevanta för alla partier i Sverige och för alla politiska åskådningar. Och det här är också ett sätt att bjuda in till en debatt som behövs. Och sen är ju vår förhoppning att den debatten ska föras på en saklig grund. Men det är klart att, som jag sa innan, man kan inte bara ägna sig åt någon slags seminarieverksamhet som är väldigt teoretisk och inte klara av att hantera den dagspolitiska verkligheten. Men man behöver ha en fot i båda de här delarna för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Annars blir man ju väldigt ängslig och väldigt mån om att mer följa opinionen än att skapa och leda den. Och det där är ju väldigt viktigt för ett politiskt parti, att man också tar på sig den rollen som någon som skapar och driver opinionen och inte bara följer den. För man ska komma ihåg att i Sverige så svänger den här pendeln ganska långsamt. Men när den gör det, så gör den oftast det från ett extremläge till ett annat extremläge. Och för att man inte då ska hoppa på varje sån här svängning, så måste man ha funderat igenom sina idéer.
Ni har ju fått ganska fria ramar att utforma ert arbete när ni ska ta fram det idéprogrammet då av Moderaternas partistyrelse. Men de nämner ett antal saker i era direktiv som de, citat, förutsätter att ni kommer behandla. Och det kan vara mer liksom generella ideologiska utgångspunkter, såsom liksom människans okränkbarhet och samhället och relationen mellan stat och individ. Medan det finns mer konkreta saker som handlar om integrationspolitik och en politik för social rörlighet. Om vi ska uppehålla oss till det som i direktiven handlar om samhällsproblem. Vilka samhällsproblem är det som du ser som mest akuta i Sverige idag?
Ja, det är väl snarare en fråga om hur man ska avgränsa sig. För det finns ju en hel del att ta tag i. Jag tror att en av de absolut viktigaste frågorna som också syns på väldigt många olika politikområden, det är ju segregationen. Vi ser dess återverkningar på bostadsmarknaden, på arbetsmarknaden, inom skolan, i form av förlorade livschanser. Och jag tycker att det finns anledning att oroa sig över att Sverige har gått från att vara ett land som på många sätt uppfyllde den svenska drömmen, och då syftar jag på den amerikanska drömmen, där man kunde klara sig och jobba hårt och anstränga sig, och även om man inte hade de bästa förutsättningarna med sig hemifrån, ändå leva ett bra liv och göra en karriär om det var det man ville. De möjligheterna har ju blivit väldigt begränsade, och jag brukar dra paralleller till det faktum att jag själv kom till Sverige i slutet av 80-talet, och jag oroas av att många av de möjligheter som fanns då inte längre finns på samma sätt idag för de som kommer idag eller som växer upp i utsatta områden, där ju också det här utanförskapet går i arv. Så det finns väldigt stor anledning att känna oro över den här här två parallella verkligheterna som ju också har ställt till det för politiken, eftersom det finns två verkligheter som kolliderar. Och i den ena verkligheten så finns ju det faktum att det går väldigt bra för Sverige, det har gått väldigt bra för Sverige under lång tid, många människor har fått det väldigt bra, och sen samtidigt så har vi fått en etnifierad underklass som det går väldigt dåligt för och som står väldigt långt ifrån det här väldigt positiva. Och det är ju lite så att det spelar ingen roll hur bra det går om det samtidigt går så väldigt dåligt för många andra. Ett samhälle måste hänga ihop, och gör det inte det så tror jag att mycket av det som vi i Sverige har tagit för givet kommer att utmanas. Och jag tänker på sånt som välfärden, skattemoralen, viljan att hjälpa människor kommer att påverkas av att man upplever att det blir mer och mer splittrat. Och sen såklart trygghetsfrågor och kriminalitet som ju också har en dimension av det här med segregationen. Men jag vill ju också införa perspektiv i det här som att vi behöver definiera vad vi menar med en lyckad integration till exempel. Så att det finns många stora framtidsfrågor där politiken från höger till vänster har misslyckats, och där jag tror att det är väldigt viktigt att det kommer nya idéer från både höger och vänster.
Men ska man förstå det då som att i det programmet, den här typen av frågor som är både viktiga på kort och lång sikt för Sverige, kommer ni ta fram idémässiga utgångspunkter för hur Moderaterna kan utforma en politik där alla kan lyckas, hur man kan motverka segregation och liknande? Ska det vara, är det fortfarande på en sån handfast nivå?
Det är för tidigt att svara på hur det kommer att bli, men utgångspunkten är just att identifiera en rad samhällsproblem på olika områden. Och att utifrån det fundera på vad det finns för intressekonflikter till exempel. Jag upplever att det ofta framställs som att valet är enkelt. Det är antingen så vill man väl eller så vill man inte väl. Det är väldigt svartvitt. Och så ser det inte ut i verkligheten. Det är väldigt svåra avgränsningar som behöver göras och avvägningar mellan olika intressen. Och vår ambition är någonstans också att belysa de här svåra intressekonflikterna. Och sen förhoppningsvis också då kunna landa i, utifrån våra värderingar och vår historia, i en hållning som håller över tid.
En sak som du var inne på lite innan är att många idag inte har möjlighet att lyckas i Sverige trots att vi har ett mycket starkt socialt skyddsnät och en av världens högsta skatter. Så här skrev du i en krönika i Göteborgs-Posten år 2016. Citat: klassskillnader är problematiska först när klassresorna uteblir. När ansträngning inte lönar sig, när utfallet på förhand är bestämt. När var du kommer ifrån är viktigare än var du är på väg. Och du har ju återkommit till den här frågan om klassresor flera gånger. Och det var ju också något som du lyfte när du fick det här uppdraget, när du blev intervjuad. Hur ska man förstå den där utvecklingen när det gäller då, vi betalar världens högsta skatter, vi har ett starkt socialt skydd, sen vi har en stark socialtjänst, det finns en stark skola, vi satsar enormt mycket i socialt utsatta områden, samtidigt så ser vi att många som faktiskt inte har chansen att lyckas. Vad gör det där med samhällsutvecklingen? Hur ska man förstå det där?
Men jag tror ju att det finns en väldigt stark koppling mellan människors acceptans för en generös migration och hur väl vi lyckas med integrationen. Och jag tror att de senaste årens allt mer kritiska utveckling på det här området, det vill säga att många ifrågasätter den politik som har förts, både migrationspolitiken och integrationspolitiken, är ett resultat av att vi har misslyckats. Och trots alla goda föresatser, Sverige är liksom världsbäst på integrationsåtgärder, men världssämst på att få varaktiga resultat. Det påverkar ju människors vilja att vara generösa. Och det är ju många som har undrat varför jag har ägnat så otroligt många texter åt just den här frågan. Och det beror ju på att jag ju vill att Sverige ska kunna fortsätta att vara ett land som tar emot människor på flykt. Men vi kommer inte att kunna vara det om vi inte får styr på integrationen. Och vi står ju inför en situation som på många sätt påminner om den som fattig Sverige befann sig i för 100 år sedan. Där det kommer krävas otroligt stora utbildningsinsatser för att lyfta en väldigt stor grupp människor som inte har kvalifikationer eller kunskaper som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Och det här kompliceras ju också av en annan samhällstrend som handlar om digitalisering och att arbetsmarknaden befinner sig under en enorm förändring som ytterligare spär på svårigheten för den som inte har exakt rätt uppsättning kvalifikationer att överhuvudtaget ta sig in. Så vi har ju haft en situation i Sverige där det har varit relativt enkelt att komma in i landet men väldigt svårt att bli svensk. Och med att bli svensk så menar jag att ta sig in i den svenska samhällsgemenskapen, i att få ett arbete på någon nivå, i att få en bostad, i allt det här. Och det är klart att det här påverkar. Jag tror inte att människor är kritiska mot människor med annan etnicitet eller utländsk påbrå i sig. Det människor är kritiska mot, det är den problematik som växer fram i spåren av att vi inte lyckas hantera integrationen. Och det finns inget exempel på något land i världen som har den svenska välfärdsambitionen och som samtidigt har tagit emot så många människor under så kort tid och haft så dålig beredskap för hur man ska hantera detta. Så det finns väldigt få liksom, internationella exempel att stödja sig mot och lära sig av. Men jag tror att vi behöver vara väldigt kreativa därför att Sverige är inte USA. I Sverige finns det ett väldigt starkt jämlikhetsideal. Och de stora klasskillnader som växer fram i Sverige med just den här nya underklassen är väldigt problematiska för vår självbild. Och för att man ska komma runt det så handlar det om att människor ska kunna komma i arbete. Men också att människor ska kunna anpassa sig till vad det är att vara och leva i Sverige. Mm.
Just frågan om anpassning, det nämns ju då i direktiven som ni har fått från partistyrelsen där man både skriver att man förutsätter att ni ska behandla frågan om integration och eller assimilering. Mm. Och just de där formuleringarna fick ju ganska mycket medial uppståndelse, folk började diskutera det. Mm. Varför tror du att det ligger så mycket sprängkraft i den typen av formuleringar, om det ska vara integration eller assimilation eller...
Mm. Jag tror att det beror på att ordet assimilation ju har fått en negativ klang historiskt. Men jag märker ju mer jag borrar i de här frågorna, och jag har ju gjort det nu i 10 års tid. Och det är ju att vi egentligen ofta menar assimilation när vi pratar om integration. Men det ordet får negativa associationer och då säger vi integration. Men jag menar snarare att konflikten står mellan det mångkulturella i bemärkelsen som ambitionen var i Sverige på 70-talet. Det vill säga att alla skulle behålla sin särprägel i så hög utsträckning som möjligt. Och staten subventionerade också detta med stöd till olika föreningar och hemspråksundervisning och så vidare. Kontra då integration, assimilation eller vad man nu ska kalla det för. Så det är mer det som är konflikt. Förhållandet än integration kontra assimilation. Så att ja, det väcker stor uppmärksamhet därför att det har i Sverige uppfattats som känsligt att sätta ord på det som man egentligen förväntar sig. Därför att det finns en väldigt stor förväntan om att människor ska anpassa sig. Och du blir framgångsrik i Sverige, om man ska tala i klartext, när du har gjort detta. Och då kan jag tycka att det är ganska cyniskt att man inte är uppriktig med vad det egentligen man förväntar sig av människor som kommer hit. Därför att vi som har gjort den här resan vet hur svår den är att göra. Och den blir ännu svårare av att mottagarsamhället inte är uppriktiga med premisserna. Så där tycker jag att man gör människor en otjänst genom att låtsas att det är på ett visst sätt när alla vet att du behöver kunna tala svenska till exempel. Du behöver liksom kunna klara dig i det svenska samhället och förstå koder och normer. Du behöver följa lagar och du behöver för att liksom den här välfärdsekvationen ska gå ihop arbeta i väldigt hög utsträckning.
Det pågår ju ett antal processer i Moderaterna nu parallellt. Delvis har vi då idéprogramsarbetet som du är huvudsekreterare i. Men det finns ju också ett antal sakpolitiska arbetsgrupper som nu fram till partistämman i höst ska lägga fram ett antal olika förslag. Och partiet utvecklar sin politik här i riksdagen och i kommuner och regioner varje dag. Hur ska ni förhålla er till att om partiet tar nya positioner i välfärdsfrågor eller integrationsfrågor, kommer det göra att ni måste ändra era utgångspunkter eller liknande?
Oj, det har jag faktiskt inte funderat på. Jag tror att vi idémässigt ligger väldigt nära varandra, men det är också viktigt att det här är två olika perspektiv. Vi har det här långsiktiga, pratar om liksom 10-15 års perspektivet. Och de här grupperna jobbar mycket mer för liksom närtiden. Men det finns ingen konflikt i det här så länge man utgår från samma ideologiska grund. Och det är jag ganska övertygad om att vi gör. Och det är väldigt viktigt att Moderaterna efter valet som föll ut som det gjorde. Både idéutvecklar men också tar nya tag och markerar att man vill någonting och att man är på väg någonstans.
Alice Teodorescu, tack för att du medverkar i Medborgarens podcast.
Tack så mycket.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Per Rosenkrantz.